Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Så påverkas ditt bilåkande av regeringens nya budget. Bilägarna sätter betyg på bilhandlarna och i testet så utmanas nya Mercedes GLC av förnuftiga Skoda och balla Mazda CX-60 med rak dieselsexa. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till avsnitt 320 av Vi Bilägares podcast. Jag heter Tommy Wahlström och med mig i studion idag så har jag Claes Karin.
Hejsan, hejsan.
Hur är läget, Claes?
Det är bra. Jag har fullt upp just nu med att...
Arbeta?
Nej. Det också, men jag åker fram och tillbaks med långtidsbilar som ska lackas och repareras.
Jaha, så här i slutet på året så är det dags att röja undan lite skador då. Men, Anders Helgesson, är du skyldig till någon av de där skadorna?
Det var inte meningen att kasta dig framför bussen.
Nej, ja, fast du är precis så glad. Jag är ju skyldig till den största skadan i år, tror jag faktiskt, tyvärr. Och det har skrivit, jag har erkänt i tidningen. Det är den långa näsan på Mazda CX-60.
Men finns det inte så här parkeringspipare på den där bilen?
Jo, men de går att stänga av. Och kör man med släp så stänger man gärna av den där. För annars så skjuter den som en stucken gris när man börjar backa. För den känner jag av släpet. Och jag hade kopplat av släpet men inte stängt av bilen. Det är ju en laddhybrid liksom. Den går ju att bli tyst så att det är inga problem. Och sen började jag att köra iväg. Och jag stod ganska trångt parkerat. Och i och med att jag sänkte av parkeringspiparna så var ju de avstängda även när jag hade kopplat av vagnen. Och jag bommade ju då den här halvmeter höga betongmuren, för den syns ju inte från den här liksom.
Det var
här
bilens fel alltså.
Nej, det var helt och hållet mitt fel. Och jag skrubbar då den här stackars nosen mot...
Skrubba vet jag inte.
Ja, men jag märkte det ju inte ens gång.
Hur när djupa lackskador i skrubban.
Ja, men det var den väldigt grovputsad muren där.
Ja, det, är
det är mitt
som...
fel, jag
har
erkänt. Jag
pudlar.
Pinsamt
att åka runt i den, kan jag säga.
Ja, det är det.
Vad har du gjort där då?
Ja,
säger alla.
Jag ringde ju försäkringsbolaget direkt och då var det, ja, vi är ledsna för det här är ju våras. Ja, vi är ledsna, det kommer ta lite tid där vi har tid att fixa det här på lack. Och då skulle det dröja typ 5 veckor. Och då var precis då jag skulle lämna ifrån med den här och Fredrik skulle ta över. Och Fredrik bara, det är mitt i min semester, så vi brukar stryka den tiden. Och nu så...
Och sen var det jag som kom och krångla. Men nu måste jag säga att det blev bra till slut. För vi har ju fått en rattstång som rycker betänkligt. Det är riktigt
obehagligt. Ja, men det känns som den sitter löst. Det är jättekonstigt. Ja,
jag skulle säga nästan tvärtom, men...
Jaha, det är liksom att den sitter fast.
Den fastnar i läget när man ligger och svänger lite försiktigt åt mest höger. Så fortsätter bilen och man får verkligen styra tillbaks.
Ja, det är lite som att köra tv-spel med piltangenterna. Liksom. Man får snabb och så är det korta kommandon.
Alla som lånar bilen reagerar på samma sätt i alla fall. Vad i tusan har hänt med den här bilen?
Ja, vi tre åkte ju den där samtidigt och så kopplade vi på den här följa filfunktionen i farthållaren, och den tyckte också att det var lite ryckigt, som man ser när den arbetar om systemet. Och Mazdan har egentligen ganska bra just filhållningsfunktion. Kanske inte att farthållaren är toppen, med filhållningsfunktionen funkar jättebra. Men nu rycker ju den också för att den har samma motstånd, så att det är inte bara, ja, det är någonting som har hänt i den där styrväxeln.
Men vet vi vad det är? Är det styrväxeln som, eller är det någon, vet vi någonting?
Nej, det måste ju vara styrväxeln eller rattstången, att den är för dåligt smord eller någonting. Jag tror inte att det är servot. Det borde vi ha märkt på annat sätt.
Har vi en verkstadstid på den?
Mm. Vi avslöjar detta i podden om 3 veckor.
Okay. Mm. Ja. Bra. Mikael En hörde av sig på Instagram och ville lyfta frågan, varför har inte snabbladdare tak?
Det är en bra fråga.
Eller hur? Bränslepumpar har tak och förutom bekvämligheten för de som står och laddar så borde det väl också vara bra för utrustningen, menar Mikael, om de inte laddarna då utsätts för sol och regn och så vidare.
Ja, det låter rimligt. Det finns laddare med tak. Den laddstation som är
närmast München.
Ja, och Stora Bältbron.
Ja, precis, jag tänkte, nu kommer vi.
Där finns ett jättefint tak över laddarna.
Alltså på danska sidan då?
Danska sidan.
Och i Norge har jag också sett laddare med tak.
Ja, det är vi. Vi är hårda svenskar. Vi ska inte hålla på med sånt tjafs, inte.
Men visst är det väl dumt?
Jag tror inte jag har inte stått på en snabbladdningsstation i Sverige som har haft tak.
Nej.
Och när det står och snöar eller hellregnar och man ska stå där och fibbla och knappa på telefonen eller blippa sitt riffikort. Så ja, nej, det är inte alls lätt.
Så laddstrejk, Claes, är det det vi ska satsa på? Tills vi får ett tak över våra laddare.
Det är väl en kostnadsfråga som allting annat. Jag tänker att då blir väl laddpriset dyrare.
Mm.
Det är väl en risk kanske att man vill ha betalt för all den där infrastrukturen som ska upp. Jag tror inte att man skyddar tekniken speciellt mycket mer med tak. Jag fick faktiskt möjlighet att titta på en sån här snabbladdare Ionity när jag var på väg på reportage. Och det var ju ett mindre kärnkraftverk inne i de där. Och han som stod och servade, han intygade att det är ju väldigt mycket komponenter som ska bytas och slits. Och det har ju med effekten och ja.
Det måste ha med just att de är vattenkylda, deras
ja, visst.
Och
det är ju som en liten liksom, ja, värmepumpsaktigt. Det är mycket delar. Så jag vet inte om, jag tror mer att det är belastningen som gör att de går sönder. Snarare än att det regnar in i dem eller kommer med snö. Men för oss bilägare, visst, det är väl bilen man sitter i för det mesta. Men det är väl alltid skönt att gå ut och inte bli blöt. Jag tänker en lösning är ju att köpa en Skoda. Då har man alltid paraplyt i dörren.
Ja.
Så det är väl det första tipset.
I morse klockan 8 så släppte regeringen sin budget. Och den har jag studerat.
De sitter i riksdagen nu och debatterar den, va?
Mm, men de har redan presenterat sitt förslag. Och jag har nu satt på mig mössan som politikreporter. Och läst budgetproppen. Ja. Jag tyckte det var jättesvårt. Men jag har i alla fall lyckats klura ut att det blir sänkt skatt på drivmedel.
Tystnad.
Det blir sänkt skatt på drivmedel.
Det finns det
lite
bra.
Jubel kanske, va?
Ja, det ska vara jubel. Woohoo!
Bra, tack. Skatten på bensin sänks med 75 öre och diesel sänks med 43 öre från och med årsskiftet.
Och det här är då en liten försiktig höjning vid årsskiftet på ungefär 46 öre.
Nej, den utgår. Alltså den här tilltänkta uppskrivningen,
ja, uppskrivningen utgår.
Ja, så att det blir en faktisk sänkning på 75 öre för bensinen och 43 öre för dieseln. Idag så är skatten då, som jämförelse, skatten på bensin 6 kronor och 42 öre och på dieseln 4 kronor och 40 öre per liter. Så det är, staten får ju ändå in en liten slant. Det är inte så att man kommer att gå utfattig ur det här.
Nu ska jag citera en biltillverkare som säkert var anonym, men när vi diskuterade just det här med miljöbilspremier hitan och ditan och hur påverkar det när det kommer en premie på priserna, och då sa de krasset att ja, historiskt när vi har haft sådana här typer av subventioner så är det hälften hälften. Hälften försvinner till kunden och hälften tar vi i ökad marginal. Kan jag gissa att bränslebolagen gör samma sak? Hälften hälften.
Mm. Kommer då också bränslebolagen att höja sin marginal samtidigt? Alla bränslebolag?
Det ska de nog göra klokt om de undviker, med tanke på att de har just nu blivit, är det Konkurrensverket som är på dem igen?
Mm.
Ja, någon som skulle göra en studie i alla fall, va?
Ja, visst. Och det var väl med tanke på att de visar vilka priser de har i, just, alltså i stunden på sina webbsidor, som gör det väldigt enkelt för dem att jämföra priserna med varandra. Men jag menar, det vill väl också bilägaren veta vad det kostar där ute. Så den, det är ju svårt att undvika det.
Och det är väl riktpriset på en station. Det är ju inte alla individuella stationer, för de är fria att sätta sina egna priser i sig. Så att det är ju också lite, det är ju bara att du har en spejare ute då som kollar vad som är. Så jag vet inte om just att det är på hemsidan känns ju lite.
Mm.
inte lite överdrivet känsligt helt enkelt?
Lite märkligt tycker jag ändå det är att de följer varandra så otroligt jämnt hela
tiden. Ja, men de gör ju egna analyser.
För de borde ju...
Alla landar på samma öre.
Ja, de borde sitta
och... det har blivit bättre tycker jag. När man ändå åker land, för förut var det alltid samma. Det var osvikligt att det var samma. Men nu är det ändå lite skillnader med betoning på lite. Det är bara några ören hit och dit, så i praktiken så spelar det ingen roll. Men jag tycker ändå att det har blivit en viss bättring de sista 10 åren.
Pumppriset påverkas ju också av någonting som kallas reduktionsplikt, och det är då den mängd biodrivmedel som man ska tillsätta den fossila soppan för att göra den mindre klimatpåverkande. Och nu har då regeringen lagt ett förslag här på att man ska sänka reduktionsplikten till 6% från och med årsskiftet. Och idag så är reduktionsplikten 7,8% för bensin och 30,5% på diesel. Vad betyder det här, Claes?
Ja, det borde ju betyda en stor skillnad för särskilt dieselpriset om vi är nere på 6% där också. Är det det som är spikat?
Ja, 6% är förslaget. Om det nu går igenom, men det gör det väl. Men du hade tittat lite grann i Europa. Du sa att det var lite olika nivåer på det där med reduktionsplikt.
Ja, exakt. Alltså... reduktionsplikten varierar stort mellan de olika EU-länderna. Och till exempel Tyskland såg jag som ett exempel. De har en reduktionsplikt på 8% på både bensin och diesel. Och den ska även minskas till 2,3% 2024 och 0 2030. Jag antar att man förväntar sig en uppbackning av antalet elbilar där. Men det har ju varit en omdiskuterad lösning det här med reduktionsplikten, för det som kommer att hända nu är ju i princip att vi backar klimatmålen med 10 år. Och jag menar, man kan ju vara både miljövän och bilägare. Det känns ju lite tråkigt för jordens klimat att man inte kan få både och. Men det, sen har vi ju gjort stora satsningar också på raffinaderier i Sverige, till exempel ST1 och Preem har ju med politikernas goda vilja satsat på HVO-produktion i Sverige. Så om man tittar på bensinbolagen, de hade ju verkligen förhoppningar på att få upp produktionen av biodrivmedel.
Så de investeringarna är pengar i sjön då, eller?
Ja, de är nog, det är nog lite svettigt, men de har ju, det finns ju stor åtgång i övriga Europa. Men jag tänkte på själva bensin och alltså drivmedelsbranschens förslag, det var ju då att man skulle behålla reduktionsplikten på bensin på 7,8% och sen skulle man sänka dieseln under 2024 till 19,3%. Det var så de hade hoppats att det här skulle se ut.
Men alltså, vänta nu då, regeringen vill alltså ha mycket kraftigare reduktion än vad branschen vill?
Ja, de har ju gjort stora investeringar i det här, ja. Och vill ju nu kunna sälja produkterna som de tillverkar i Lysekil, tror jag det är. Det är väl Preem som ligger där. Men som sagt, sen hade de ju velat successivt se en återgång till de gamla reduktionsnivåerna då, och höja dem igen. Men som det ser ut nu så är det ju lågt hängande frukt för politikerna med alla dyra kostnader och se till att landets dieselägare kan tanka billigare.
Har du sett någonting vad det här innebär för priset då på diesel?
Nej, det är ju väldigt känsligt det här med världsmarknadspriset på olja. Och när man pratar med branschen så är de ju väldigt tydliga med att det är ju så många faktorer som spelar in. Jag bara, det som har pratat senast är ju bland annat sanktionerna mot Ryssland. Alltså det importerades en stor mängd rysk råolja till svenska raffinaderier tidigare som nu är där det är stopp. Och det har höjt priset. Det känns ju för sig ganska bra tycker jag att vi inte kör runt med rysk råolja i tanken. Och sen så har efterfrågan i Kina ökat. Sen har ju Saudiarabien och Ryssland valt att minska produktionen för att sätta press på övriga världen. Och det har ju gjort att råoljepriset har stuckit i höjden. Så att jag vet inte riktigt, det är ingenting som politikerna kan påverka det här.
Nej, och man vet inte var det landar.
Nej, absolut inte. Så att, men har inte du sett några siffror i den här budgeten, hur mycket man tror att reduktionsplikten kommer hjälpa till med.
Nej, man har inte skrivit ut några siffror, man har bara skrivit ut procentsatsen. Sen vet jag att de har väl pratat på presskonferenser om x antal kronor hit och dit, men jag tror det när jag ser det på papper.
Vi kanske ska ta lite andra läget också. Det här, vi diskuterar lite miljöeffekten av att inte köra på förnybart i bilarna just. Och jag pratade här bara för ett par dagar sedan med en person som ansvarar för utsläppskontroll av värmekraftverk. Att de följer lagar och regler helt enkelt. Och den personen var ju ganska övertygad med att det här hade mycket, mycket liten betydelse. För det är sånt enormt underskott av biodrivmedel och biobränslen idag. Så att även om vi inte andrar upp det i våra tankar så kommer det gå åt någon annanstans. Så att klimatnyttan kommer vara oförändrad. Men just för de lokala svenska målen så kan det ha en påverkan. Men för klimatet som helhet så väldigt liten betydelse.
Ja, vi står ju verkligen längst fram i klassen, Sverige. Men där är det ju också löften som vi har lovat EU att, som vi ska hålla. Så det är ju många som pratar om att vi kommer få böta. Och det blir just skattebetalarna som betalar det här i slutändan om vi inte lyckas hålla de här löftena som vi har givit EU. Men man kan ju också konstatera att den här dyra dieseln drabbar ju faktiskt hushåll på landsbygden som använder bilen till betydligt längre sträckor än vad man gör i storstäderna. Och det är ju, ja, det är ju tufft som det är, så jag förstår att man tittar på det här. Det är väl en långsiktiga klimatmål är ju, man kan ju hoppas på att tekniken blir allt bättre. Men vi har ju det här fossiloberoende flottan 2030 och vi ska ha kommit ner till 70% sänkning 2045.
Ja, 2035 så är det stopp för bensin och diesel, eller bilar med förbränningsmotor i EU.
Ja, men allt som vi slutar med nu kommer ju bli svårare i andra änden. Mm. Men det är klart att tittar man i sin egen plånbok så är det väl svårt att tacka nej till att tanka bilen billigare.
Ja, nej, det är klart. Förstås. Det är klart vi säger ja till det. Men som du säger, om man nu får betala via skattsedeln istället på grund av EU-böter, så då har vi ju inte vunnit någonting. Men regeringen har ju en plan. Istället för att nu sänka koldioxidutsläppet med hjälp av reduktionsplikten så ska man göra det genom elektrifiering. Och ett steg i detta är ju då en skrotningspremie som man nu flaggar för, eller som man vill införa. Man ska satsa 250 miljoner kronor per år under 2024 och 2025 för att de då med äldre bilar med förbränningsmotor ska kunna skrota dem och sen ska de kunna köpa eller leasa en elbil eller en elektrifierad bil istället. Och jag har ju nu suttit och letat som en idiot i det här budgetdokumentet efter några konkreta uppgifter om vad man ska göra och hur den här ska gå till, vilka bilar ska man skrota och när får man pengar och alltihopa. Det finns ingenting. Så till slut så ringde jag Miljödepartementet och då visade det sig att de vet inte. De vet inte hur de ska göra för att de måste prata med EU först, för att det finns alltså EU-regler som styr detta. Så
det... Kan man gissa att det här blir ett sånt här beslut som någon av Sverigedemokraterna konstaterade att ja, verkligheten kom emellan. Ja, då kanske man inte ska lägga förslaget från första början. Har man inte räknat och sett vad man kan faktiskt göra så känns det ju jättekorkat att bara säga men det här ska vi göra. Ja, men det går ju inte. Ja, det kanske går, det här kanske går.
Ja, jag vet inte, jag hoppas ju att de har funderat och åtminstone kollat läget innan man går ut och säger att nu ska ni få en skrotningspremie. Om det sen visar sig att det inte går, vi får väl se. De jobbar på det. Men en sak i alla fall som är konkret som jag hittade i budgeten, det är att man nu stoppar in 1,3 miljarder för att säkerställa att de som väntar på en klimatbonus, eftersom man köpte en klimatbonusbil för den 8 november 2022, de ska få sin bonus. Det kommer alltså 1,3 miljarder under 2024. Men sen är det slut. 2025, 2026, 0 kronor. Så de som inte får pengarna nu, då blir det ingenting.
Så att ni som har beställt en Hyundai Ioniq 5, ledsna. Nej, det var taskigt sagt. Ni hinner förhoppningsvis få era bilar.
Anders Helgesson, du är ju en märklig man. Du berättade att du satt och tittade på den tyska presskonferensen för nya Volkswagen Tiguan igår. Den som var för mekaniker och Volkswagen-arbetare.
Ja, så sjuk är jag, så jag borde egentligen omedelbart uppsöka sjukhuset för akutvård.
Berätta,
bara spärra in mig.
Berätta om nya Volkswagen Tiguan.
Ja, det är ju en ny Tiguan, 3 cm längre än föregångaren, så den är 454 nu. Fortfarande en ganska kompakt bil, då får man väl ändå säga. Och den bygger ju på MQB Evo-plattformen, så det är ju krasset då samma som Golf generation 8 gör då. Så de här modellerna har alltid följt varandra. Sen Tiguan lanserades 2007 så har man alltid byggt på Golf. Och det här är ju en riktigt storsäljare. 7,6 miljoner exemplar man dunkat ihop sedan 2007 och man har gjort det i Wolfsburg och så ska det förbli. Det var väldigt just på den här internkonferensen då för bandet. Märkligt få applåder måste jag säga när de presenterade bilen. Jag vet inte om hur fackliga förhandlingarna gått in hos Wolfsburg, om det har varit bekymmersamt. Men de har underströk verkligen att Tiguan har blivit lika viktig för Volkswagen som i stort sett Golf då, rent PR och volymmässigt.
Vad är det som är nytt då?
Ja, plattformen är ny. Sen är det ju rätt mycket ny teknik. Den kommer vara första MQB-plattformsbil. Nu har jag extra mycket ord plattform här.
Jag vet inte hur många ord du har sagt plattform sista meningarna. Men okay,
ja. Det här är bara för att reta Fredrik. Jag ska undvika att säga plattform nu, tror jag, förhoppningsvis. Det kommer nog bli en plattformsfest så småningom med den här podden ändå. Men det här med HD-lampor då, alltså en mer utvecklad LED-lampa, det är nytt för Tiguan och det har inte funnits på Golf heller tidigare.
Är det Matrix-teknik vi pratar om?
Ja, fast det här är mer avancerat. Det här är då 19 200 små LED-element per strålkastarenhet, så det är många små lampor, va? Så att du får den här effekten att du kan projicera bilder då till exempel på backen framför dig.
Och man kan skriva flytta på dig på asfalten.
Ja, det är inte riktigt så avancerat. Okay. Jag har haft nya Mercedes E-klass har ju något liknande. Jag vet inte riktigt om det här är lika sofistikerat som i Mercedesen, men där kan du då, om det kommer en fotgängare ett övergångsställe, så projiceras det en fotgängarsymbol då framför bilen och sådär. Jag vet inte om det här är riktigt lika avancerat, men det är då en mer adapterbar, vad säger man?
Adaptiv
ljuskägla helt enkelt. Det är en sak, och sen, och det här är ju fantastiskt att höra på tyska, så egentligen skulle jag ha gjort en liten uppspelning, men jag har inte det, utan jag tar den här nu på engelska då, och det är från deras pressrelease, att då mediaenheten har fått The Fourth Generation Modular Infotainment Matrix. Ni kan ju höra det här på tyska, så förstå, det är ju ganska underhållande. Men, och det är ju krasset och en utveckling av det som redan existerar. Men det presenterar man på en 15-tums skärm. Och då, med en sådan stor skärm, ska man undra hur bilrackan ser ut på insidan. Och den är påfallande lik Touaregen, skulle jag säga, Tommy.
Just det, för den har ju en jätteskärm där mitt på mittkonsolen.
Det låter ju lovande.
Ja, och det, problemet är att den här skärmen är så stor så att de kan ju inte integrera den som en Touaregen, för det är ju en fortfarande relativt kompakt bil. Så att den petar ju då upp ur instrumentpanelsformen.
Men fast jag gillar de här höga skärmarna, jag tycker det är bra. Nej, det gjorde inte ni. Nej.
Jo, men det är väl bra rent tittmässigt, men allting ser ju så lika ut. Så att, jag tyckte det var snyggt när det var integrerat, en slät panel. Men så ser det ut. Och motorerna, det kommer ju vara fullt program även den här gången. Det blir TDI-motorer. Jag vet faktiskt inte vilka effektuttag de förväntar sig, men TDI, TSI, ETSI, och det är alltså då mildhybrid 48-volts-tekniken, och laddhybrid. Och laddhybriden kommer fortfarande inte gå att få fyrhjulsdriven. Det tycker jag är lite synd. Jag tycker jag kunde ha plockat fram en elbakaxel eller gjort någonting så att du ändå kunde få en laddhybrid med fyrhjulsdrift. Men nu kan du då få en laddhybridsenhet med antingen 204 hästkrafter eller 270-någonting hästkrafter.
När kommer den här då?
Den skulle komma under kvartal 1 eller 2, om jag har förstått det hela rätt.
En annan nyhet ur nyhetsfloden kom ju då häromdagen när Volvo gick ut och deklarerade att 2024 blir sista året då Volvo kommer att sälja bilar med dieselmotor. Vad säger ni om det?
Det är ju ganska stort steg med tanke på att backa klockan, är det ens en gång 3 år, då var ju 95% av Volvos produktion var ju dieselmotorer, kändes det som. Kanske inte riktigt stämmer på procentsatsen, men överväldigande majoriteten var ju dieslar.
Mm. Nu ska det bli bensin i de enklaste, och sen ska det bli laddhybrider, och så blir det elbilar. Men det innebär ju då att storsäljare som cross-country-modellerna, jag vet inte om de kommer att få laddhybrider, för det finns ju inte som laddhybrid idag, eller om de bara kommer att försvinna.
Nej, men cross country har väl funkat för dem, så att det borde ju...
Då måste de ju sätta i en laddhybrid.
Ja, och jag förstår inte, jag tror att vi har ställt den frågan. Det borde inte vara något tekniskt bekymmer, för de har ju redan fyrhjulsdrift i laddhybriderna, så att vad är problemet? Det är möjligtvis att bilarna blir för dyra, men det steget har ju redan Volvo tagit, så att why not?
Jag tycker det är märkligt just när man tittar på dieselns verkningsgrad. Den är ju mycket högre än en bensinare. Så de som åker långa sträckor, vi pratade ju om folk som bor på landsbygden, för att få ner förbrukningen så har ju diesel varit det bästa alternativet. Och det hjälper ju också till att minska koldioxidutsläppen. Sen är det ju problematiskt med partiklarna, det är väl kväveoxiden som NOXen som är ett problem i stan. Men det har ju i princip renats med de nya Euro 5 och 6 kraven.
Ja, Euro 6, det temp-reglerna har ju i stort sett tagit bort det där.
Och nu är det ju snart dags för nästa steg, Euro 7. Jag undrar ett tag om det är därför. Nu slipper man adaptera för Euro 7 istället så bara...
De säger ju att det blir väldigt, väldigt dyrt. Då har du till och med skrivit en artikel om, Claes, va? Är det inte så att viss teknik har blivit så dyr för biltillverkarna att modeller försvinner, som så små bilarna?
Ja, vi var inne, då tittade vi på säkerhetssystemen. Men det, är ju, det har de ju pratat om länge, hur dyrt det är att rena avgaserna från även direktinsprutade bensinare och dieslar på småbilar. Men det var ju, tittar vi 10 år bakåt i tiden, så hade vi ju själva någon sån här Kia Venga CRDI med någon liten diesel i. Så det är ju verkligen nya tider. Men jag menar, ja, tittar man på den tunga trafiken så, och jag menar, färjor, diesellok, visst måste någon ta första steget, men privatbilismen i Sverige skulle jag vilja hävda är inte problemet för Europas totala utsläpp. Men Volvo har säkert någon anledning, men om det blir så att folk köper bensinare istället för dieslar, och jag menar, vad hjälper en laddhybrid 7 mil om du har 10 mil till närmsta ort.
Eller 40 mil till stugan med släpvagn.
Ja. Ja, men då är det ju...
Eller bara utav ren jävelskap inte ladda, därför att det ingår inte min tjänstebilspeng.
Nej, men
eller
då,
något annat dumt argument.
Då slår ju politiken fel. Mm. Och då kommer vi få högre koldioxidutsläpp om folk kör större bilar med bensinare och förmodligen även laddhybrider då.
Är det här att Volvo tar ytterligare ett steg från den svenska marknaden?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror Volvo aldrig kan ta ett steg från den svenska marknaden. Men man kanske är på väg upp i en prisnivå som gör att man får tuffare och tuffare att hävda sig mot konkurrenterna.
I vår konsumentundersökning Autoindex så har vi frågat bilägarna om vad de tycker om bilhandlarna. Och Claes, vad tycker de?
Ja, det märks att de är inte jättenöjda. Samtliga märken som ingår i Autoindex, det är 24 stycken nu efter Teslas tillskott förra året. De i princip alla får sänkta betyg i år. Som vanligt så är ju de här indexpoängen upp till 1000 relativt höga, så det är ju som grundnivån av kundnöjdhet är ju hög.
Folk är nöjda.
Ja. Men det är ändå intressant att se vilka som är mindre nöjda och mer nöjda. Och som, precis som du säger, så är den här kategorin då, Autoindex består av 4 delkategorier. Den tyngsta är bilen som är 40%, och sen är det verkstad, bilhandel och lojalitet som har 20% var av kakan. Och här rör vi inne nu då på betygssättningen av märkeshandlarna. Och det är 30 frågor som rör försäljningsprocessen. Den som vinner i år är Honda. Förra året var det Toyota. Det är ofta japanska märken som pendlar i toppskiktet. Det jag tycker är lite intressant att se hur de långa leveranstiderna har påverkat betygen. Och där ser man bland annat Hyundai och Volkswagen tappar kraftigt. Tittar man på hela betygssättningen så minskar Hyundai med 3,5%. Och det är mycket i Autoindex. Och sen har vi Ford som är skräckexemplet som minskar med 7%.
Vad beror det på?
Ford har ju gjort om hela sitt nätverk med återförsäljare. Och i princip kan man säga att de har dragit sig bort från mindre lokala handlare och centraliserat organisationen. Och det här var ju ganska mycket prat om det här för 2 år sedan när Hedin Bil tog över den Fords generalagentur i Sverige. Det var ju fabriksägt och nu är ju då Hedin som driver importen i Sverige. Och då gjorde man så att man gjorde av sig när avtalsperioden gick ut faktiskt slutet av förra året. Då gjorde man sig av med 23 stycken Ford-handlare.
Och var det på mindre orter då som de låg eller?
Ja, jag tog ett exempel faktiskt i artikeln. Det är nummer 12. Bland annat Värmland som hade Ford-försäljning i Arvika, Sunne och Filipstad. Och det är ju 3 försäljare som där Helmia bedrev. Jag ska inte killgissa för mycket, men jag tror de var de som skötte försäljningen. Och nu i och med Hedin så blev de utkastade och ja, det var, de fick inte fortsätta helt enkelt. Och det är Brandt som har tagit över. Och nu har de sin Ford-försäljning i Karlstad. Och jag har, passerar man Karlstad så tar det en bra stund att åka till Arvika, vidare till Hulteberg och in i Norge. Så det är väl en timme i alla fall skulle jag säga för att komma in till sin verkstad då. Det här är ju ett övergående problem, men det är väldigt tydligt i Autoindex nu att de som är vana att ha nära till sin Ford-handlare är missnöjda.
Men du sa att det här är tillfälligt. Är det det att det kommer att komma upp fler säljare senare, tror du? Eller är det att folk vänjer sig?
Ja, alltså Brandt Bil, det är ju en erfaren som bilaktör som är duktig på att sälja bil. Men det man märker är att övergången är ju inte smärtfri. Jag tog 2 frågor som exempel, till exempel försäljarens kunskap om produkten och genomgången av bilens funktioner och utrustning vid leverans. Och där hamnar Ford på 22 plats i båda delfrågorna av 24. Så det märks ju att det är ju ett kunskapstapp här på något sätt. Kanske även hög personalomsättning kan jag tänka mig när man byter märke. Mm. Som drabbar nybilköparen som det handlar om i det här fallet. Men det är, jag pratade även med Fords pressansvarige här, Kristoffer Strömberg heter han, informationschef för svenska Ford-importören, och de intygar väl att de har haft växtverk på vissa håll. Det är ju mycket nytt som ska sätta sig. Men man får ju räkna med det, att har man ägt en Ford till exempel så serviceavtal och sånt där som går över. Om man till exempel byter bil eller köper begagnad bil så blir det ju längre att åka om man tittar på sådana saker. Men beslutet från Hedin är tydligt. Det ska centraliseras. Det blir färre, större anläggningar. Mm. Och det är flera landskap som drabbas då. Till exempel tog jag Borås. Där hade Ford försäljning i Ulricehamn och Kinna. De har försvunnit. Så som det ser ut nu slutligen är ju då, de har 5 stora försäljningskluster. Och jag tror ju att Hedin, de är ju ett vinstdrivande företag och de vet säkert vad de sysslar med. Så det ska bli intressant att följa här nu när de har fått chansen att ta över ordentligt och utbilda sin personal och se hur det går här. Om Ford klättrar sakta men säkert uppåt igen.
Hur viktigt är det här med att ha en bilhandlare på orten? Vad tror du, Anders?
Det beror väl på, skulle jag säga. För det, ändå, din bil du köper, det är klart att det är bra att ha en relation till sin handlare och att det finns en handlare lokalt. Men det är ändå någonting du gör förhållandevis sällan. Då kanske man kan vara redo att åka lite längre. Och det mesta pekar ju på att vi gör mycket mer bakgrundsinformationseftersökningar nu än vad vi gjorde för 15-20 år sedan, alltså krasset och pre-internet, det är ju mer än 20 år sedan, men det kanske inte är lika nödvändigt idag som det var för 20, 25, 30 år sedan att ha en lokal handlare, därför att du köper bilen, du är kanske nöjd med den upplevelsen som du fick när du väl hade bestämt dig, för du har ändå liksom gjort all eftersökning. Så att är det en eller två besök hos en återförsäljare innan du bestämmer för att skriva på ett kontrakt för en bil, så kanske det kan vara rimligt att du åker en lite längre sträcka för att träffa din säljare då. Men det viktiga är att det finns en serviceverkstad kvar lokalt. Det kommer ju påverka jättemycket, så man bestämmer sig för att ta bort dem. Då är man kanske lite ute på tunnare is, skulle jag säga. Men det är en annan fråga, autoindex, kanske vi inte ska ta nu.
Jo då, vi kommer faktiskt till verkstadsmomentet senare i en framtida podd. Mm. Och då får vi se hur det har gått för de olika märkena.
Om man tittar i andra änden av skalan den här gången då, Claes, vilka är bäst och varför?
Nej, men det är intressant att nämna Honda där som vann i år. Ganska klart faktiskt för Subaru och Toyota.
Och så där stor poängmarginal har vi inte haft i autoindex på bra länge, va?
Hur stor är poängmarginalen, säger ni?
Ja, det är
12 poäng, men...
Ja, det brukar vara några få poäng i toppen,
ja,
faktiskt.
Ja, just toppen brukar vara väldigt lite.
Så att Honda sticker ut rejält i år. Och det gör de framförallt, skulle jag säga, de ökar med en ynka procent. Men de andra märkena har det tufft där ute just när det gäller bilhandeln. Och jag tror också i den här undersökningen genomförs ju februari, mars, april i år då, i våras. Och det har ju varit tuffa tider, det har varit dyra bilar, det har varit långa leveranstider, och det är ju lätt att vädra sitt missnöje när man får chansen i autoindex. Mm. Och det är i princip backar alla märkena i år, förutom BMW, Honda, sen har vi även
Suzuki
som går bra. Men jag besökte faktiskt en Honda-handlare i Uppsala, RA Motor. En jätteanläggning där på den här bilgatan bredvid Mercedes-anläggningen. Det är ju Hedin som har flera märken där förutom Mercedes. Men de menar ju på att när marknaden blir mer och mer opersonlig, då gör de tvärtom och satsar istället på att bli mer personliga. Och det är i alla fall någonting som syns i autoindex, att det gillar ju bilägarna. Jag måste säga att det var väldigt tydligt när man kom dit. Det var ju nästan som man besökte en fritidsgård där för vuxna. Det var tjena tjena, och man hann knappt komma in genom dörrarna. Inte i mitt fall, men när kunder, nuvarande och nya kunder, kom in där genom dörrarna, så det var inte många sekunder innan det kramades och klappades och bjöds på kaffe.
Fick en biljardkö och ett pingisracket i handen.
Ja.
Nej, men för det tycker jag man har märkt på många ställen när man gått in, att man får gå runt där själv bland bilarna utan att någon verkar bry sig speciellt mycket.
Jo, det är verkligen vissa bilhandlare. Man tror ju, som i Stockholm, så har man man är inte så bortskämd med det. Man får ju ett hej pliktskyldigt när man är på större anläggningar, men det finns att göra.
Jag är fascinerad av Tesla som placerar sig i botten. De placerar sig väldigt högt vad det gäller bilen, men de har ju knappt några återförsäljare. Och det märks ju här då. De är ju, vad är de? De är fyra från botten eller något sånt.
Ja, det gick så där förra året. Men de kom in på en 16:e plats just när det gäller bilhandlarna. Och i år tappar de 5 placeringar och är nere på en 21:a plats. Men det är ju ett annat tänk där som passar vissa bilägare, men vi har ju konstaterat själva att det är stökigt, framförallt vid service.
Ja, det är uppenbart att vissa bilägare passar det inte, för man, annars skulle de ju placerat sig högre här. Det är jättebra med återförsäljare, jag hade ingen kontakt alls, jag beställde den där på internetet, 5 av 5 möjliga. Men nu är det helt uppenbart att man kanske behöver ha någon återförsäljare ändå.
Men sen tror jag också att det beror på om man har lite tur eller inte. Jag menar, när jag hade vår långtest Tesla, jag hade ju fullkomligt problemfritt 1,5 år. Och de gånger jag behövde hjälp så fick jag det snabbt genom appen.
Ja. Och i det här fallet när det gäller försäljningskategorin, så handlar det ju mycket om leverans av bilen. Och sen kunskapen hos säljaren före och efter köp. Och även kontakten med handlaren när man har ägt bilen ett tag. Men,
Men jag är nyfiken på det här. Alltså, finns det något generellt som de här som ligger i toppen gör allihopa? Har de något magiskt trick? Eftersom det nu verkar vara samma firmer också, som hamnar högt upp varje år. Vad är det de gör?
Ja, det jag ser i alla fall i Autoindex, det är ju att de är väldigt kunniga på sina produkter och tar sig tid för kunden. Och jag tänkte just när jag tittar på Honda, som har faktiskt tagit en plats då i år och kommit upp i toppen, så där är det ju även, alltså det är enkelt att kontakta bilförsäljaren efter köpet. Där har Honda flyttat fram positionerna. Och sen så genomgång av garantivillkor och servicerutiner. Det är också någonting som de har blivit bättre på, och då är de ju redan bra på det. Och när jag pratade med Honda centralt, så ser man ju också att de satsar väldigt mycket på att utbilda sin organisation. Och så det där spiller ju ner genom hela ledet. Och det kan ju vara så att man kan ju inte komma ifrån att ett mindre märke, nu stämmer ju inte det så väl med Honda längre, nu har de växt något enormt, hela modellprogrammet.
Eller Toyota, tänker jag, det är väl ännu sämre på.
Mm. Ja. Men i Hondas fall så har man ju en lite mindre organisation med generellt sett mindre handlare. Mm. Men där är jag väldigt imponerad av Toyota, som håller sig långt framme.
Ja, som är jättestora.
Ja. Så att, men det handlar ju om att hela tiden utbilda och sina...
Är det så att generalagenten också har en annan syn på sina återförsäljare? Kan man säga så? Vad tror ni?
Vi ser ett exempel när det gäller Hyundai här, som faktiskt väljer nu att kicka ut sin importör. De har ju tillhört Nick Christiansen Group och haft ett svenskt importbolag. Och nu så tröttnade Hyundai-fabriken. De här jättelånga förseningarna som har varit på Ioniq 5, det fick ju betyget just när det gäller leverans av bilen, har ju de sänktes nästan 60 poäng. Och det är ju radikal förändring just på den delfrågan när det gäller Hyundai. Så där ser man ju verkligen hur bilköparna har varit besvikna med de här långa leveranstiderna, som har berott på att fabriken har prioriterat andra länder då än den här danska importören.
Men då var det väl inte importörens fel om fabriken bestämmer sig att inte skicka några bilar dit, eller?
Nej, det är ju... Jag antar att det är förhandlingar om slutpriser, och sen så har den låga svenska kronan påverkat det här ju. Men det handlar ju om förhandlingar och vad man är beredd att samsas om. Och kommer man inte överens där, då blir man ju en bortprioriterad marknad. Så det gäller att sköta sina kort lite snyggt, vilket danskarna bevisligen inte har lyckats med. Då säger sydkoreanerna stopp. Och det har ju drabbat leveranserna då av Ioniq-bilar i Sverige. Och sen nu då, det som händer är att sommaren nästa år så kommer det bli en fabriksägd generalagent som sköts från Hyundai Europe.
Kan man anta då att man får bättre kontakter med fabriken? Ja, det får man ju förstås.
Ja, vi får se här. Ja. Det ska bli spännande att se i kommande autoindex vad det ger för resultat. Jag skulle bli förvånad om det inte blev en tydlig förbättring.
Och just när du är en utav märket ägd generalagent och får ett annat ansvar också i form av varumärkesbyggande och lojalitet också. Så det kanske man värdesätter idag på ett annat sätt än man gjorde när man beslöt att gå ifrån den svenska marknaden och överlåta det till en annan generalagent. Så att det kan ju också vara en effekt av det hela. Man ser att när man släppte ifrån sig det här, då såg det ganska bra ut för den där. Man låg positivt vad det gäller lojalitet och liksom hur man uppfattar varumärket, och nu kanske man då ser en vikande trend. Inte minst då på återförsäljarna i autoindexundersökningen. Så att det är väl då inte orimligt att man ser över det.
Vi har hört om Volvo som slutar bygga dieslar. Och samtidigt så lanserar Mazda sin nya raka supereffektiva dieselsexa i CX60. Vi ska alldeles strax ta reda på hur den står sig mot en ny generation av Mercedes GLC och uppdaterade Skoda Kodiaq. Så sitt kvar, kära lyssnare. Det här vill du inte missa.
Och nu blir det reklam. Ja, det blir det.
Oh.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen tillbaka kära lyssnare till Vi Bilägares podcast avsnitt 320. Vi ska prata om testet här i nummer 12 som du har gjort Anders. Och jag citerar dig, kanske har det gått för fort att förpassa dieselmotorn till historien. Vadan detta?
Ja, men det är lite som vi varit inne på tidigare i podden att i vissa sammanhang så kan faktiskt en dieselmotor fortfarande vara ett alternativ beroende på hur du använder din bil. Om du ska ha en husvagn efter dig eller om du kör ett hästsläp, du kanske inte har möjlighet att ladda överhuvudtaget. Och då kan det ju vara klokt att inte släppa runt på en laddbris 200 kilos batteri eller tanka bensin då om du drar mycket släp, för förbrukningen ökar ju så enormt. Och är du en sån användare, eller kanske att du köper ändå en väldigt stor och tung SUV, då är ju dieselmotorn fortfarande en ganska effektiv maskin. Särskilt om du bara räknar koldioxidavtrycket så är det ju bra. Och sen med den nya reningen som finns nu så ska vi ju åtminstone på pappret ha kommit till rätta med mycket av de bekymmer som gjorde att dieseln hamnade i som väldigt onåd där i samband med Dieselgate. Mm.
Du har testat 3 stycken dieselsuvar. Du ser mellanklass. Jag tycker de är gigantiska. De är 4,70 långa, väger över 2 ton, kostar 500 000.
Jo, men en Volvo XC90 som är en stor SUV, den är ju över 20 cm längre. Så att det är ju hur man ser det. Men visst, mellanklassen har blivit stor. Och mellanklassen kanske är lite mer flexibel också vad det gäller mått. Volkswagen Tiguan till exempel kanske också får räkna in till mellanklass med sina 454 cm.
Mm. Berätta om bilarna.
Ja, det är ju då, vi kanske ska, det finns ju en och annan läsare som säkert, Mercedes, Skoda och Mazda, är ni inte kloka? Och, nej, det kan man ju faktiskt kanske ställa sig den frågan med jämna mellanrum, men vi har resonerat som så här att vi har ju fokuserat just på dieselalternativen den här gången och det finns inte så jättemånga dieselalternativ kvar och då blir det de här som är liksom lite nyheter. Skådan är ju, det här är ju nästan lite pinsamt va, för det har ju presenterats en ny Skoda Kodiaq, eller den hänger verkligen vid dörren. Jag tror vi bara har sett maskerade bilder än så länge, men, och det är ingen som har fått köra den nya, men det hänger en ny modell precis vid dörren, men den här gamla går att fortfarande bygga och beställa så att den är i produktion. Och vi, det är lite pinsamt, vi har ju missat att den uppdaterades 2021.
Vi har inte missat, den. Vi har ignorerat det.
Vi har ignorerat, ja, naturligtvis, testchefen, naturligtvis. Ingen skugga här på mig på något vis.
Vi har missat den, jag ber om ursäkt, men vi har missat den uppdaterade Skoda Kodiaq. Och det är ju jättesynd, för det var ju en gammal bilägarfavorit.
Ja, Kodiaq. Verkligen, en gammal testvinnare. Ja. Och inte bara i form av Skoda Kodiaq, utan även som Seat Terraco tror jag också vann ett test. Och även Tiguan Allspace kanske den hette, den som var liksom förlängd och sjusitsig, den har väl också vunnit.
Och de här är ju släktade, det är samma plattform.
Ja, plattform. Där fick vi in ordet, underbart. Varsågod Fredrik.
Alla sjusitsiga.
De här är inte, ja, alla de på den plattformen var sjusitsiga.
I det här gänget så är det bara,
Skådan som är sjusitsig och den går även att få femsitsig, så vill man ha en femsitsversion så går det alldeles utmärkt, då får man lite större bagage och sådär. Så det är dieselmotorerna lite som har förenat de här. Men för att göra liksom det här inte allt för hysteriskt så ska ju sägas att Mercedesen som vi var ute och testade, den var ju extremt välutrustad. Men vi har ju i vår ekonomikalkyl inte riktigt räknat på ett sådant pris, utan vi försöker ju se bortanför utrustningsnivåerna. Så att då blir de hyfsat jämspelda, men det är fortfarande en ganska stor prisskillnad. Men ser vi till motorerna, så är de ju ganska så lika. Det är ju dieselmotorer, Mercedes är fyrcylindrig och har mildhybridteknik. Medan Skådan också är fyrcylindrig men inte har mildhybridteknik och de är väldigt jämnstarka, ungefär 200 hästkrafter.
Och så årets märkligaste motornyhet.
Ja, för det är det ju. Hur man än vrider bak. Så det går ju inte att komma runt att Mazda har då tagit fram en helt ny, från grunden utvecklad ny rak dieselsexa. Och jag menar, det finns raka dieselsexer i BMW, det finns i Mercedes.
Land Rover.
Och sen ska kanske komma någon till, att det finns någon mer som jag har bommat där. Men sen finns det några V6er kvar också. Men att komma med en ny sexcylindrig motor så här, det är ju...
Udda.
Milt uttryckt, särskilt när det är då i så här folkligt segmenten då, även om då Mazda vill vara lite mer premium än man har varit genom åren tidigare, så är det ju fortfarande, det är udda.
Men hur kan man göra det? Tänker man inte på utsläppen?
Anledningen är ju USA-marknaden där Mazda är stora. Och där har de ju en CX-90, en riktig bjässe. Och som jag har förstått det så den här motorn finns både som bensinare och diesel.
Ja, alltså samma grund. Precis, ja. Så har vi byggt motorer de sista 15-20 åren.
Som Volvo också gjorde med VA-motorn. Det är samma block och sen så lite beroende på komponenter så blir det en rak dieselsexa eller en rak bensinsexa. Mm. Och den har tydligen bra tryck, bensinaren, för att passa i de här bilarna i USA. Där det är bensin som gäller.
Ja, och sen är det ju så att jag bjuder på en till. Den här plattformen ska användas, om jag har förstått det rätt, utav Toyota Lexus också. Så att det kan ju finnas en anledning till varför man behöver då ha en rak bensinmotor. Ja.
Jag försökte ju provocera lite grann genom att utmåla den här som klimatbov. För hur är läget egentligen?
Ja, det beror ju på hur du ser hela. Kör du fullgas hela tiden? Det är klart att den kommer dra en del diesel, men kör du som folk kör mest, så får du ju då ner den här till 0,56 blandad körning, och det är riktiga siffror alltså, och det är ju fantastiskt. Men om du kör riktigt försiktigt, bara ligger och puttrar landsväg, säg att du pendlar då, vad hade du när du gjorde den här drivmedelsjämförelsen med hybrid och laddhybrid? Var det Sorsele, Sundsvall?
Åh, det hade någon som jobbade i Kiruna och bodde i Gällivare, om det var tvärtom. Ja.
Och då kanske man kryssar runt mest 80-90, någon enstaka gång upp i 100. Och kör du en CX-60 så fick vi den här att dra 0,49.
Det är ju fantastiskt.
Jag låg på 0,48 när jag körde Karlstad tur i tur, Stockholm.
Ja, och då pratar vi färdatosiffror alltså. Men även om man räknar om det till riktig siffra så ligger vi under en halv liter.
2 ton sexcylindrig SUV.
254 hästkrafter, 550 newtonmeter, riktig fyrhjulsdrift med kardanaxel.
Men dieselmotorn är ju fantastisk.
Ja, motorn är, vilken juvel det här är. Den är så stark och så... gött ljud är det också. Det är ju en, sån här, det är en personlig preferens, men ändå, det låter ju läckert när man kör den där.
Ja, sen får man väl komma tillbaka till det här med, alltså i stadstrafik så forskar man ju mycket på partikelutsläpp. Och även om det renas så det är ju där man inte blev riktigt nöjd med dieselns utsläpp. Och det har ju kommit högre krav från europeiska städer som vill ha bort dieslarna. Och det är väl kallstarterna som är det stora dilemmat hos en diesel, innan den har liksom blivit så här göttigt nere i maskinrummet och börjat puttra iväg ut på nästa uppdrag.
Mm. Men som du nämnde tidigare, Claes, det är ju faktiskt också de här direktinsprutade bensinbilarna som släpper ut en himla massa skit när de är kalla.
Kallstarter är inget bra.
Både kväveoxider och partiklar.
Dieseln har det ännu jobbigare. Ja. Och sen lite beroende på vad man mäter i stadstrafik. Så, men jag menar, har man inte små söta barn runt bilen som går från förskolan och ska ut på äventyr.
Jag tror att Claes nu gör en referens till en tidigare podd där Nils hade som argument att han ville ha rent runt sina barn.
Ja, men jag kan förstå i stadsmiljö att det känns jobbigt med dieselpartiklar och även bensinpartiklar. Men tittar man som ett rent landsvägslok när man ligger och bara har viltstängsel på sidorna och inte småbarn. Det är ju som du säger, dragvikten och drivmedelsförbrukningen. Vi gjorde en jämförelse med nya Mercedes E-klass som kommer. Den ligger ju också, det var du och jag, Tommy, som tittade på den här nya E200D och både diesel och bensin.
Ja, just det. Mm.
Men även bensinarna blir ju snålare. Men det finns ju då andra fördelar, som sagt, om man ska dra tungt så påverkas ju diesel mycket mindre.
Vi har ju en Mercedes med den här gången också, Anders, vid testet.
Ja, GLC, fyrcylindrig dieselmotor.
En ny generation, va?
Helt ny. Och precis som Tiguan har följt Golf så har ju GLC följt Mercedes C-klass. Så att det här är ju C-klassgrund. Och jag tycker man ser det inuti bilen. Den har vissa lösningar som är helt överlyfta från C-klass och sådär. Vad vill du veta om bilen?
Jag vill veta, alltså jag har ju ägt några Mercedes. Jag har ju alltid varit en sucker för det här tunga, härliga svuffet när man stänger dörren.
Mm, jag förstår vad du menar. Mm. Den här liksom, den distinkta känslan av jag har betalt mycket för den här bilen och det känns.
Och det roliga grejen är med att det känns ju även när bilen är 20 år gammal. Det tycker jag är fantastiskt.
Ja,
hur känns det nu?
Ja, men du har dörrklangen och sådär i den. Det har du, det låter ju verkligen. Det låter så lite när du stänger dörren. Problemet är när du har stängt dörren och sen sätter dig, så är det, och det är inte bara jag, utan det är nästan alla som har kört den här bilen, tycker bara, känns det inte lite tunt? Alltså, det ser bra ut. En del tycker inte ens att det ser bra ut, de tycker att det är för pråligt. För Mercedes har ganska mycket sån här mattpolerad aluminium och sånt i kupén. Och kombinerar du det med väldigt mycket LED-belysning så blir det en viss blingfaktor i det hela. Jag tror att någon
hip-hop-video.
Det var någon som uttryckte rysk nattklubb från 2000. Men det är taskigt. Jag tycker att det är ganska snyggt. Och drar du ner belysningen i LED-dioderna och liksom ställer in den på de enklaste inställningarna så att du inte har hela regnbågens färger i dörrsidan och inte håller takt med musiken, för det tror jag faktiskt också går, så ser det sobert ut. Jag tycker det är snyggt. Men det känns ju då ganska tunt. Jag tror att det var Kalle Karlqvist här, han konstaterade att knackfaktorn i panelerna och sånt, det var ju Mercedes sämst på i den här trion.
Ja,
det lät pappigt.
Det trodde man inte att Skoda skulle slå Mersa på kvalitetskänsla.
Men framförallt är det Mazda som utmärker sig att den känns väldigt påkostad.
Just den här lösningen som Mercedes har i botten på nya mittskärmen.
Mm, just det, de låser till den nedre, långa. Det är inte ens gång en fjärdedel, det är kanske en femtedel av skärmen som låses till att bli klimatanläggning.
Ja, och sen alltså den fysiska plastlinjalen.
Ja, just det, en tryckkänslig list där nog.
Där fastnar jag tyvärr. Alltså det känns väldigt plastigt just hur de har löst den. Det är som en lång list som du trycker och rör sig för att få i olika funktioner beroende på vad du har tummen.
Ja, precis. Och enda vitsen, eller stora fördelen med den där, det är då att de kan integrera en tumavtrycksläsare. Så att om du har vissa funktioner då i bilen kan du koppla till det tumavtryck.
Vi pratade om Mercedes E-klass här om podden, Anders, och som du hade kört då. Om du jämför kvalitetskänslan i den med den här?
Jag tycker nog att E-klassen kändes lite bättre. Sen ska man inte glömma att då kör ju då, när vi kör på de här provkörningarna, då går de igenom de bilarna minst en extra gång, vågar jag påstå. Det kanske inte, det är inget fusk i den bemärkelsen, men de ser verkligen till att de har fått de riktigt, riktigt bra exemplaren från produktionslinan. Här när vi kör tester på hemmamark så brukar det vara bara en bil från bandet. Så den E-klassen kändes bättre. Vi får se hur E-klass känns när den kommer hit och bara är en bil från bandet, så att säga.
Ja, annars då? Tre stycken stora SUVar, fyrhjulsdrivna förstås?
Fyrhjulsdrivna, och det är adekvat fyrhjulsdrift i Mazda. Vi har ju har den som långtidsbil, och det är precis samma drivlina förutom motorn då. Alltså själva fyrhjulsdriftssystemet är identiskt mellan laddhybrid och diesel. Så det är riktigt kadan även i laddhybriden, och det har ju presterat bra. Det är adekvat. Samma i Skoda, kanske något halvtriktion bättre än Mazda, men det är så lite så behöver jag inte nämna. Däremot Mercedes utmärker sig väldigt bra för ljusdrivning. Snabbtänkt, när vi sätter, vi har ju så här, det är väldigt extremt test, men det är lika för alla. Då sätter vi alltså bilen på tre rullar, alltså kullagrade rullar, så att tre hjul kan inte driva. Det är
ingen friktion alls?
Noll friktion, absolut. absolut tokblank is. Mm. Och sen låter vi bakhjulet vara kvar, vänster eller höger då, spränger roll, vara kvar på torr asfalt. Så har vi den här i en ungefär 7-gradig backe, så det är ganska brant. Och då försöker vi starta bilen där, och det klarar Mercedes. Så det är ganska få personbilar som gör det. Du behöver oftast upp på lite mer liksom terrängdugliga bilar, men Mercedesen klarar det riktigt bra. Och till och med om man inte väljer att aktivera det här offroad-programmet då som finns, så är, liksom, kommer bilen iväg och aktiverar offroad så att bilen vet att nu är jag i en riktigt dålig situation. Då behöver inte den ha den här fraktionen av en sekund betänketid, utan då vet den direkt att okej, nu ska jag verkligen anstränga mig. Så brukar de lägga på lite mer moment då på de här lamellpaketen då, som trycker ihop drivningen så att du får fyrhjulsdrift.
Brukar Mercedes vara bra på det här, eller?
De brukar vara bra på det här, så det är ingen överraskning. Men den presterade riktigt bra. Så vår fyrhjulsdrivningsexpert Christian Elmark var mycket glatt överraskad.
Komfort, antar jag att man får massor av?
Det beror lite på hur du definierar komfort. De här bilarna vi kör är välutrustade. Mazdan kommer ju i 3 utrustningsnivåer. Den är som den är. Den kan man inte göra någonting komfortmässigt med. Den har den fjädring den har. Men både Mercedesen och Skådan hade elektroniska dämpare. Eller rättare sagt, Skådan har elektroniska och Mercedes har luftfjädring, men principen är ju egentligen densamma.
Att de är det tillval det här då, eller?
Det är tillval. Ja. Mercedesen tror jag det kostar strax runt 35 000 kronor och Skådan är betydligt billigare. Nu har jag inte priset
det
här.
Det brukar vara 10 någonstans, jag brukar inte vara det.
Runt 10. Ja. 10-12 000, där någonstans. Och det påverkar ju hur bilarna rör sig över asfalt jämfört med om du har en konventionell fjädring eller om du har en stålfjäder. Mercedesen får ett jättefint det här klassiska luftbällisflytet. Så länge det är stora mjuka ojämnheter, eller ja, i stort sett alla ojämnheter som inte är väldigt tvära, tänk broskar, väldigt, väldigt aggressivt potthål eller mycket kort kälknut eller något sånt. Så länge det är rimligt mjukt så flyter Mercedesen jättefint. Men det här, liksom, just den här som du eftersöker, den här tyngden som är klassisk Mercedes. Bilen känns ju tyngre och större än vad den är, och det är även en känsla du får när du sitter i den. Den är, känns som en nästan halv storlek större än de andra, trots att den egentligen inte är det. Och lite samma i Skoda där, den har den klassiska elektroniska dämpningen då. Den här är en äldre generation, så att den är bara ställbar i 3 steg jämfört med, du har ju haft någon bil ute på testhome som har haft 14 000 steg i den här. Men den här är då lite äldre generation, men funkar väldigt bra ändå.
Om du då ska rangordna komforten i dem?
Så är ju Mazda så fruktansvärt sist, och den kan ju inte komma mer sist vad det gäller fjädringskomforten i alla fall. För den går ju som en påse nötter. Och det här har vi sagt så många gånger i den här podden, så jag vet inte om vi behöver gno in mer
salt. Det börjar bli lite lyteskomik liksom.
Ja, lite. Men den är under vissa förutsättningar så funkar den bra.
Och Nils sa, när du drar släpvagn på resebanan.
Då är den, ja. Jag tror att den är nästan svår att hitta en riktigt bra konkurrent till. Där. I alla fall i den här prisklassen, för då funkar det. Men den måste ha mycket vikt över baken, för då sätter sig fjädringen och då tar man bort den. Annars är den småstutsig och alltså det ser visuellt konstigt ut när bilen åker. Jag vet att vi åkte över en järnvägskorsning i sväng, och det är landsväg, så att det är ett ganska bra tempo. Det är 70-80 som är hastighetsgränsen som är över det här. Alltså Mazdan, den som låg bak, man bara börjar ju skratta, för det ser ju så konstigt ut. Och Mazda är ju jättestolt över att de har en dämpare då som ska vara krängningsminimerande och hitan och ditan. Det är ju lång utläggning i pressreleasen, men det är bara en enda fråga man har ställt till Mazda. Har ni kört bilen? För det är nästan som man undrar om...
Hur ser det ut när de kör över den där tågjärnvägskorsningen?
Ja, men den skuttar i sidled. Och
den studsar, hoppar åt sidan.
Ja, och sen ser man att första, liksom, det blir oftast par liksom, efter studs. Första liksom, landningen är, ja men det där såg ganska mjukt ut. Och sen bara tvärstumnar den. Liksom, så att det ser konstigt ut. Och så ser man då Mercedes eller Skoda där det dämpas bort precis som det ska. Alltså, det är 1, 2 och sen är det borta.
Det är jättemärkligt när jag gjorde min tripp till Karlstad, så man trivs ju väldigt bra i den här Mazdan. Och som du sa, motorgången är ju perfekt för långa stinter. Och sen det här liksom tjattret.
Nu, hela tiden.
Det är en fin väg. Men så fort det kommer lite ojämnheter så tänker man på det här. Och det är ju så synd.
Ja, det är väldigt synd.
Det övriga paketet håller ihop.
Ja.
Du klagar lite på baksätet. Jag tyckte inte det var
Ja, baksätet är inte superrymligt, men framförallt den trivs ju inte vid stadskörning. Kör man mycket stadskörning så är laddhybriden, om inte perfekt, så är den i alla fall bättre än diesel, för dieseln rycker och det är sådana här start-stopp-system som är jättesnabbt och tyst och mjukt, det är inte det, men det märks som att den tvekar, och då börjar den här växellådan också tveka i kombination då med att det bara är en dieselmotor. Blir det lite, det blir lite småstökigt. Det är absolut ingen katastrof, men jämfört med Mercedes som är ju, alltså den växellådan och den drivlinan är ju, om man tycker att en dieselmotor är rå och jobbig och att det är, alltså det här är så nära elbil det går att komma utan att det är en elbil. Det är enormt för de har lyckats dämpa bort det och vara mjukt och lent det funkar.
Kan det vara så att Mercedes fortsätter med sin dieselmotortillverkning?
Ja, de har inte aviserat som Volvo i alla fall att det ska vara slut, och det förstår man ju, för den här måste man ha lagt ner tiotusentals utvecklingstimmar på för att justera till det här, för det är så bra. Skoda, inte riktigt lika mycket. Där ser man det, den här klassiska, det var också klagat på tidigare poddar, att det finns en viss tvekan innan växellådan kommer igång då vid stadskörning och sådär, men väl på rull så är det också ett väldigt bra paket, även om just den motorn är, den är ju ny egentligen, den har ju den här dubbeldosrengöringen av avgaserna, sådana här dubbla blue-system då, men den fattas ju lite den här finessen som finns i Mercedes.
Stora SUVar brukar inte vara speciellt roliga att köra. Hur är de här?
Nej, helt ärligt så är de ju inte speciellt roliga de här heller. Det är ju mer då komfortbilar och Mazda då som brister lite komforten vad det gäller fjädringen. Alltså Mazda kupén är tyst och du sitter bra. Med Kalle Carlqvist, denna legendar, denna episka person, han hävdar ju att det är den bästa stolen han har suttit i någonsin. Men du kan inte få ett bättre betyg. Inte ens gång Nobelkommittén skulle kunna ge ett bättre betyg, va? Så att vi får inte såga Mazdan för hårt. Men jämfört med de andra så står ju den så ganska slätt. Alltså. Mm. Så är det ju.
Och sen så testar vi de här bilarna. Och vi kör dem på vanliga vägar. Och så har vi också ett moment när vi åker ut på vårt flygfält, Anders, och gör lite roliga övningar där. Där man testar sånt som man inte kan göra i vanlig trafik.
Ja, 0-100 till exempel. Mm. Och där vinner ju då Mazda naturligtvis i kraft av 254 hästkrafter. Och sen har vi Skoda på en bra andra plats där, även om det inte skiljer jättemycket till Mercedes.
Och så bromsar du?
Bromsar. Bra bromsar. Faktiskt. Mazda 36 meter. Mercedes 36 meter. Och Skoda, vågar man gissa hur många meter den
36
behövde?
Meter.
36 meter. Bra, Tommy.
Och så gör du det berömda älgtestet. Alltså fyra svängar runt ett skarpt hinder.
Mm. Skådan, vi fäster egentligen inte så mycket uppmärksamhet för hastighet, utan det ska vara ett lugnt och tryggt och säkert beteende i den här manövern. Det är det bästa. Om en bil går, om den har lugnt och tryggt och säkert beteende och går 2 km/h bättre än en bil som har precis lika lugnt och tryggt uppträdande men 2 km långsammare, då är den bilen som går lite fortare, då är den då bättre, men båda är väldigt bra. Om man inte klarar den här manövern, eller säg så här, om du klarar den här manövern i 80 men bilen sladdar och är svårkontrollerad, då får du ett sämre betyg. Va? Så har vi rätt ut hur vi resonerar i det här provet. Hastighet har inte betydelse. Men någonting som har betydelse, det är om däcken stannar kvar på bilen eller inte i den här manövern. Och det gör de inte i Mazda. Den kränger ett däck. Vid 65 km/h så går det bra. Bilen har en tendens att pumpa då, alltså gunga över framhjulet.
Det känns som den studsar liksom.
Ja, lite studsar, precis. Jag tror, tänker en gungbräda som då, att du har en punkt mitt i bilen så är liksom gubbarna är hjulen. Och då pendlar den då mellan hjulen. Där har ni rörelsen. Och när vi gör det så får då ett resultat att den går lite halvdåligt i 65, men vid 68 km/h så då blir lasterna i den här bilen för mycket. Alltså den här rörelsen, gissar vi nu då, att den här pendlingsrörelsen som är fram- och bakaxel i kombination med det här däcket, det blir för mycket kraft över vänster framhjul när vi gör den här undanmanövern. Så att däcket orkar inte hålla emot. Fälgen går ner i asfalten, och när fälgen går ner i asfalten, då trycks ju hela däcket liksom av fälgen. Och när det börjar trycka av så släpper den ju först däcktryck och sen så går allting fruktansvärt fort. Lite däcktryck släpper och då släpper ju däcket från fälgen. Och det här går ju bara på en fraktion av en sekund. Så med en ljudlig smäll så krängde vi av vänster framhjul på den här bilen.
Och hur farligt är det?
Bilen, alltså som förare så kan du då tappa kontroll över bilen. Den här gången ska man säga att däcket inte krängdes av riktigt lika mycket som var gjort med exempelvis Toyota Yaris. Där vände ju hela däcket sig självt ut och in i stort sett. Här är ju däcket kvar på fälgens ena sida, så att här har vi fortfarande viss kontroll. Men sannolikheten att du kommer stanna kvar på vägen är ju ganska liten. Och har man riktigt, riktigt otur och den här fälgkanten då tar i någonting, så kan ju bilen ha en potentiell risk att välta. Det är väl inte jättetroligt, men det kan hända.
Vad beror det på då?
Ja, det vet vi ju inte riktigt än. Vi har ställt den här frågan till Mazda och vi ska säga att vi har gjort om det här testet, upprepat det med samma resultat. Så att nu ligger bollen hos Mazda och de tittar på vad det är som ligger bakom. Våran kvalificerade gissning är att det har med däcket att göra eller eventuellt fälgutformningen att göra. Vi har ju kört den här bilen tidigare. Vi har ju en långtestare med laddhybridtekniken då. Där har vi en annan däcksleverantör till den. Det är Bridgestone-däck och på den här bilen så är det Goodyear-däck. Men vi har även kört laddhybriden med Goodyear-däck. Så att vi tror kanske att däcket i just den här konfigurationen med den här lite tyngre dieselmotorn, du har inget batteri i bilen, alltså hybridbatteriet ligger ju ganska långt bak och det väger ju upp då lite så att få en liten annan last över framaxeln.
För det, alltså det är inte samma beteende i laddhybriden?
Nej, det är det inte. Den här pumpande rörelsen finns väl i laddhybriden. Nu har jag faktiskt inte åkt med undanmöven på den, men om jag förstår Nils rätt så har den lite samma tendens, men inte lika kraftig. Så att sannolikt är det just kombinationen av ett Goodyear-däck, dieselmotor och avsaknad av motvikten då i batteriet som kan vara ett problem. Men vi håller på att avvakta och ska höra vad Mazda säger.
Vi återkommer till det då. Köregenskaperna för de andra två då?
I undanmanöven så gick ju de alldeles utmärkt, godkänt betyg. De här är ju inte några superroliga bilar att köra rent generellt. Det är ju SUVar och visst, de svänger när de ska svänga, men någon större glädje att svänga dem är det väl inte. Jag tror att testdaget rent generellt sett höll skådan för den som var minst deprimerande att köra. Starkt ord.
Ja, det var starkt ord. Och ekonomin då? Det här är ju ganska dyra bilar. Blir de dyra att äga också?
Ja, det här är ju, det är ju dyra bilar. Mazdan börjar på 536 200 kronor. Det är utförandet vi har testat. Och Mercedesen 653 200 och Skådan är ju då lite billigare med 489 6. Och då är det alltså då den 7-sitsiga versionen vi har kört. Restvärdena för de här är ju ganska så bra. Vi har räknat med ett värdetapp de första 3 åren och 6 000 milen då för Mazda och Skoda på ungefär 39%. Medan Mercedesen då tappar bara 36%, så att andrahandsvärdet på 64%
är jättebra.
Jättebra, ja. Verkligen. Det är väldigt, väldigt bra. Men jag tror att vi också kommer se den här trenden framgent eftersom det säljs inte riktigt lika många nya bilar och just dieselbilar som har gått 3 år, man har tagit bort den värsta malusen, därför att de här, alltså malusen på de här bilarna är ju inte att leka med. Årsskatten för Mazda då, som är den snålaste bilen, den är ju på 9500 lite drygt, men Skådan då, som är den törstigaste av dem, den ligger på över 15 000 per år de 3 första åren. Sen blir det ju lite skonsammare. Skådan som då är dyrast även efter 3 år, den ligger ju på lite drygt 4400, och det är ju hanterbart ändå. Så jag gissar att 3-årsbilar kommer vara väldigt attraktiva. Det är därför de får så bra andrahandsvärden.
Och det ser vi ju redan idag att de är eftertraktade begagnade tjänstebilar som har bytts in. Och som du säger, när det inte fylls på med något nytt. Och sen dessutom, om jag får flika in, så håller ju landet just nu på att tömmas på bättre begagnat, har jag förstått när jag har ringt runt till handlarna. Det exporteras enormt mycket bilar.
Det är kronkursen, va?
Yes, och det är ju, vi har ju tagit bilar från Tyskland tidigare och nu är det väl dags att lämna tillbaka dem. Så att,
problemet är att de tar ganska nya bilar för oss, så att det påverkar också andrahandsmarknaden ännu mer.
Ja, tyvärr. Så begagnade dieselbilar går, värdeutvecklingen ser bra ut. Det man kan tänka på där också är ju att många handlare har ju införtjäning på just att sälja bilen igen och serva den. Så det är ju många som anser att de skjuter sig själva i foten, marknaden. att sälja ut bilarna utanför gränserna. Men det är ingen som bryr sig om det, som till exempel Kvarndammen som bara säljer begagnat.
Men nej, men man får väl inte stoppa heller? Jag menar, det är väl brott mot EUs fria rörlighet,
ja,
i så fall.
Ja, så kan så det ju vara. Det är, ju,
det är väl ingen som vågar.
Det är ingen bra affär om man ser långsiktigt, om man är en märkeshandlare som säljer nytt begagnat och servar bilar, att ge, skicka iväg en bil utanför landets gränser.
Så om de ringer från Tyskland, svara inte.
Just det. Så sagt. Ja, nej, marknaden är fri.
Om du ska koka ihop nu då, Anders, det här testet, vad hamnar du då?
Är vi fortfarande kvar på ekonomi här? Efter
nej, alltså, jag tänker lite mer generellt, det stora.
Kan jag få ta lite mer ekonomi bara?
Ja, visst.
Ja, men vi kan säga mildkostnaden för de här, för nu har tidningen legat ute så mycket så att det kan vi bjuda poddlyssnarna på. Och Skådan hamnar i mitten, de är ungefär 62 kronor per mil, och Mercedes är ju dyrast då, men 65 kronor lite drygt, 65,50 kan vi säga. Och följt av Mazda som är billigast med 60 kronor och strax under 60 kronor och 60 öre. Inga jätteskillnader, alltså det är alltså mindre än 10 000 kronor då på ett helår med de här bilarna. Och är vi uppe i den här prisklassen, så 10 000 kronor är mycket pengar, men har du ändå köpt en bil för över en halv miljon kronor, så må väl det kanske vara hänt.
Det här är jättespännande, för jag håller precis på och sätter sista punkten på ett test av elbilar som kommer här framöver. Polestar 2 och konkurrenter, och jag hamnar på ungefär samma milkostnad.
Intressant. Ja. Och det som faktiskt drar upp kostnaden för mig, det är ju dieselpriset. Hade det här varit för några år sedan när dieselpriset var lite mer balanserat än vad det är idag, då hade det ju naturligtvis varit lägre. Men nu, trots att de är så snåla då, den här Mazdan då till exempel, så landar vi ändå på en 23 750 kronor på helåret. Och för Skoda är det 31 100, och det är ändå en dieselbil som drar under 0,7 per mil. Så att det är ju inga...
Räkna på 2000 mils körning.
Ja, exakt. Mm. Så att det är ju ändå... Det är inte några törstiga bilar.
Nej.
Och ändå blir det så mycket pengar.
Kanske lite mindre nu då, om de får dra ner reduktionsplikten och ta bort lite skatt.
Vad var det vi sa? 43 öre på dieseln.
Men då, vi hoppas väl att reduktionsplikten kommer hjälpa till mer.
Det blir 47 öre då säkert. Ja.
Sen en sak som jag bara märkte i testet här. Ibland så läser man de här garantivillkoren så här lite mer noggrant. Och då upptäckte jag att Mazda, de har ju som väldigt många andra biltillverkare, de har 3 års, vi anger faktiskt inte det här i testtabellen, lackgarantin. Oftast brukar man ju lackgaranti och nybilsgaranti, brukar alltid lackgarantin vara längre än nybilsgarantin. Normalt sett så är lackgarantin runt 3 år. Det brukar vara någon form av branschstandard. Ni kan få gissa. Mercedes har då 2 års nybilsgaranti. Kan ni gissa hur många års lackgaranti har? Mercedes har en 30 års rostskyddsgaranti under förutsättning att ni vet.
2 år.
Claes, lackgaranti Mercedes?
Jag tror inte de har någon.
Det är en väldigt bra gissning, för i praktiken har de ju ingen. De har 1 år.
Okej.
Men jag gissar att nybilsgarantin kommer ändå flytta över, så att det blir väl i praktiken då 2 år, men ändå 1 år, det är ju för uselt. Nåväl.
Och sen kan man väl tillägga, Mazda har ju en fin tilläggsgaranti där.
Ja, det har de, det är sant.
På 10 år totalt.
Ja, på vissa komponenter då.
En 7-årig komponentgaranti.
Men det är många komponenter som ingår, så att den är ju rätt schysst, va?
Ja, ja visst, jag tror klimatanläggning och sånt som brukar lägga av.
Ja, men sensorer och det behövs ju med tanke på hur det har gått för våran CX-60 det här året. Förlåt, Mazda. Men det är ju inte slitagedelar som... Ja, ska slitas och bytas efter x antal mil.
Nu får du knyta ihop säcken, Anders.
Ja, men köp gärna en diesel, särskilt om ni drar släp.
Men dina 3 testbilar då?
Mina 3 testbilar, nu var jag på släpsektionen där. Jag måste bara säga, jag missade den siffran. I våras så körde jag vår långtestbil med båten efter.
Laddhybrid CX-60.
Exakt. Och då, trots att jag laddade, jag körde ner till Göteborg. Enkel resa, Stockholm-Göteborg. Jag laddade, så jag hade börjat med fullladdad batteri. Laddade en gång under natten, för jag började på eftermiddagen och fick en övernattning på vägen ner. Så jag har 2 fulladdningar. Vad tror ni jag hade för snittförbrukning på de 55 milen ner till Göteborg? Med våran laddhybrid. 2 laddningar och vi kommer 6 mil.
Och vad drog du för någonting?
Jag drog båten. Och jag höll hastighetsgränsen slaviskt.
Anders båt är typ finlandsfärja.
Nej, det är den inte. Ekipaget väger 2 ton.
0,9. 0,90.
Alltså vi snackar bensin här nu bara. Så är det tydligt.
Ja, 1,3.
Ja, Tom är ju ganska nära. Men 1,4 liter milen med laddhybrid trots två laddningar.
Har du köpt större båt eller?
Nej.
Finlandsfärjan.
Och tyvärr, jag önskade verkligen att den här testbilen hade haft krok. För då hade jag hade åkt ner till Göteborg bara för att liksom jämföra. Men jag gissar ju, när jag drog samma båt men med våran långtest A6 för massa år sedan, då låg ju den på runt 0,95 max, absolut max en liter vid landsvägskörning med båten. Mm. Så att det kör mycket släp, välj en diesel, kör inte laddhybrid om du inte kan ladda varannan mil typ.
Mm. För det är ju intressant, för man säger att hybridisering generellt då ger ungefär samma förbrukningsminskning som diesel jämfört med bensin.
Mm. Utan tills du belastar det.
Ja, det är då det spricker.
Mm. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Men runda ihop det här då. Vi har ju en vinnare och det är nästan inte pinsamt att säga, men det är ju den gamla bilen som vinner det här. Och det är ju tack vare att den har väldigt fina allround-egenskaper och väldigt bra komfort. Den är ju inte billigast, men den är inte heller dyrast. Så att vi har Skoda som vinnare. Mercedes slinker in på en mycket lätt andrahand plats där då, utav förklarliga skäl. För Mazda har vi ju, i och med det här bekymret med däcket, så har vi ju valt att inte sätta något säkerhetsbetyg, och vi har egentligen då inte valt heller att ge den någon placering. Men låt oss säga att den skulle ha haft högsta möjliga säkerhetsbetyg, att den går jättebra i undanmanövern, så hade den ändå slutat på sista plats för bristerna vad det gäller komfort och vissa delar av drivlinan också. Motorn är fantastisk, men just växellådsproblematiken gör att den halkar efter.
Om några dagar så kommer förhoppningsvis ditt poddflöde att bli nedlusat av nya avsnitt från oss. Vi drar nämligen till Danmark och årets bils årliga jättetest.
Woohoo!
Vi tar med vår portabla poddstudio i bagaget, och ambitionen är att vi ska få ihop en rad poddar därifrån med alla spännande nyheter som väntar. Låt mig dra ett axplock. På testbilsparkeringen står BMW i5. Fisker Ocean.
Wow, äntligen.
Ford Bronco.
Äntligen.
Kia EV9.
Toppen.
Lucid Air.
Spännande.
Nio ET5 Touring.
Också spännande måste jag säga, Touringen.
Och en helt ny Toyota CHR.
Ja men det är spännande, den är också det också. Ja, absolut.
Vi ska köra dem allihopa och vi kommer tillbaka med rapporter om vad vi tyckte och tänkte. Vill du oss någonting så når du oss på adressen podd@bilagare.se. Ta hand om dig, krama varandra i trafiken, så hörs vi alldeles snart igen. Hej då!
Hej!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube, där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.